Innan jag går in i dagens text
så ska jag bara återge lite kort vad förra predikan handlade om, så att ni är med på ungefär vart vi är någonstans, eftersom det här är del två och alla var inte på förra söndagen. Bakgrunden är alltså att Israel är i kaos. Det här är tiden innan man har kungar, så det finns ingen riktig ledare för Israel, utan de dyker upp då och då vid behov. Och de kallas för domare. Därav namnet domarboken. Och Israel, de är nere på sina knän, verkligen. Desperata och har verkligen nått vägs ände. Midjaniterna anfaller gång på gång och tar Israels skörd och härjar in i landet. Så fort Israel har skördat så kommer midjaniterna och attackerar helt enkelt. Allt detta såg vi förra veckan berodde på att Israel hade övergett Gud. Det var alltså inte midjaniterna egentligen som var Israels problem, utan det var de själva och deras relation till Gud som var problemet, orsaken till det här besväret. För hade de velat hade Gud kunnat rädda dem undan detta. Men nu är det som det är. Och när de är längst ner på sina knän, när de inte har någon annan att vända sig till, då vänder de sig till Gud och ber om hjälp. Och då gör Gud så att han kallar Gideon. Och det var det vi pratade mycket om sist. Att Gud ger Gideon kallelsen: du ska bli den som räddar Israel. Och nu ska vi se här vad det är som det första han måste göra innan striden börjar. Innan han ska rädda Israel från midjaniterna. Vad är det första som ska hända? Det ska vi komma till nu. Domarboken kapitel 6, vers 25. Den natten sa Herren till honom: tag den tjur som tillhör din far och den andra sjuåriga tjuren. Riv sedan ner det balsaltare som tillhör din far och hugg sönder aseran som står in till det. Bygg ett altare åt Herren, din Gud, överst på denna klippa och uppför det på vanligt sätt. Tag sedan den andra tjuren och offra den till brännoffer på resterna av aseran som du ska hugga sönder. Då tog Gideon med sig 10 av sina tjänare och gjorde som Herren hade sagt till honom. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för männen i staden, gjorde han inte på dagen utan på natten. När männen i staden tidigt följande morgon steg upp, se, då låg Baals altare nerbrutet. Aseran intill var sönderhuggen och den andra tjuren var offrad som brännoffer på det nya altaret. Då sa de till varandra: vem har gjort detta? När de undersökte saken och hörde sig för fick de veta att Gideon, Joas son, hade gjort det. Då sa männen i staden till Joas: för ut din son, han måste dö, för han har brutit ner Baals altare och huggit sönder aseran som stod intill det. Men Joas svarade alla som stod omkring honom: vill ni utföra Baals sak? Vill ni komma honom till hjälp? Den som utför hans sak ska bli dödad före nästa morgon. Är Baal gud så kan han försvara sig själv när nu någon har brutit ner hans altare. Därför kallade man Gideon från den dagen Jerubal, för man sa: Baal må utföra sin sak mot honom eftersom han har brutit ner Baals altare. Ja, om vi ska bara börja förklara lite här. Baal, vem är det? Vad är det? Jo, det var en kananeisk fruktbarhetsgud. Om man översätter Baal till svenska så blir det rätt och slett herre. Så det var en slags gud som folken runt omkring i Palestinaområdet, Israel där omkring, hade som sin gud, som sin herre. Och vi minns säkert att Elia, han utmanar Baals profeter vid ett annat tillfälle. Och då handlar det om mycket om att de bad om regn, eller hur? Det kanske ni kommer ihåg. Och det är väl en sån slags gud liksom. Nu när Israel är i behov av skörd, då vänder de sig till Baal. Asera, det var en kvinnlig gudom som var gift med El, en annan gud. Och där Gideon befinner sig, där tillber man både Baal och Israels gud. Det var inte så att de hade gått helt över till att bara tillbe Baal, utan både Baal och Israels Gud. Och det här är den första saken jag vill lyfta fram. Därför det här tror jag är ett av djävulens trick. Om han inte kan få oss att sluta tro på Gud, då vill han föra in något annat också som blir lika viktigt eller ännu viktigare än Gud. Och det tycker jag man måste se upp för. För att israeliterna kunde alltid säga, men vadå, vi ber ju till Gud. Gud är vår Gud. Men samtidigt så har de ett balsaltare i byn. Förstår ni liksom hur fel det blev? Det här tar ju Jesus upp också, att ingen kan tjäna två herrar. Det vi måste komma ihåg, vi som är kristna, det är att alltid, under alla situationer, låta Jesus vara vår herre nummer ett. Han är viktigare än allting annat. Han är viktigare än vår familj, han är viktigare än vårt hus, han är viktigare än OS. Han är viktigare än allt. Han ska alltid vara på högsta piedestalen, längst upp i vårt, på tronen. Han ska vara längst in i hjärtat, närmast oss själva. Liksom. Han ska vara den som är nummer ett. Det första som Gideon måste göra innan han är redo för striden, det är att göra sitt eget hus rent. Han måste rensa sin bakgård. Han måste göra det fint. Han måste göra det rent. Han måste ta itu med sina egna problem innan han är redo att kämpa mot en fiende. Och vi vet från förra söndagen att Gideon, han klagade när Gud kallade på honom. Han klagade över att situationen var som den var. Varför är det inte som det var förr? Varför räddar oss inte Gud? Varför gör du inte det och det och det? Men innan Gud skulle komma och rädda var han tvungen att göra upp med sina egna problem. Och det här är någonting som jag tror att vi i Sverige kan ta till oss av. Som svensk kristenhet. Jag hör gång på gång, och man läser gång på gång i tidningar och på bloggar, att tänk om det var som det var förr. När Sveriges kristenhet var, det fanns mycket kraft, energi, det fanns mycket folk som blev frälsta, det var många som blev andedöpta, det var härliga tider. Det var bättre förr. Och jag tycker att situationen påminner om den som Gideon var med om. Jag tror att vi själva måste granska och utvärdera oss själva. Finns det någonting i vår församling eller i Sveriges kristenhet som helhet där vi kanske måste göra upp med saker och ting som är fel? Det du kan göra personligen, det är att granska dig själv. Hur mycket ser du Gud i ditt liv? Det är inte så att Gud har blivit sämre för att vara Gud bara för att åren har gått. Det är inte så att Jesus är mindre herre idag än han var för 2000 år sedan. Så det är ju inte fienderna runt omkring som är vårt största bekymmer, utan det är ju vår relation med Gud. Vill du ha en bättre relation med Gud, så titta på ditt liv, granska dig själv, se vad du kan göra. Kanske finns det någonting där som Gud visar för dig då att du kanske behöver göra upp med det här innan du och jag kan bekämpa fienden. Jag slänger ut det som någonting att tänka på. Det jag tror många behöver göra upp med, det är människofruktan. Man vill jättegärna tillbe Gud. Man vill be, man vill göra det och det. Man vill evangelisera, man vill ju detta liksom, innerst inne i hjärtat. Men det är någonting som hindrar. Man undrar vad grannen ska tänka. Vad ska de tycka? Tänk om någon ser mig. Tänk om någon hör när jag ber. Alltså sådana här saker, människofruktan kan vara ett hinder för att man lever ut sin tro. Någonting att fundera över. Om vi går tillbaka till altaret som Gideon har rivit. När folk får reda på i byn att Gideon har rivit ner det här altaret, då blir de arga. Och det tycker jag är roligt. Varför var de inte arga när de byggde det? Och varför ska det alltid vara så att man efteråt kommer på att det var fel? Varför var det ingen som reagerade när de överhuvudtaget byggde ett balsaltare? Mitt i byn. Varför blir de arga på Gideon som gör det som är rätt? Varför pekar vi finger åt dem som säger sanningen? De som gör det som är rätt för en gångs skull. De ska vi peka ut och se ner på. Är inte det lustigt? Vilka konstiga reaktioner vi människor egentligen har för oss. Han måste dö, säger de. Bara för att han gjorde det som var rätt. Men här är Gideons pappa, lyckligtvis en vis människa. Han säger åt byborna att om Baal nu är en gud, låt han kämpa för sig själv. Så får vi se. Annars är han ju ändå inte värd att tillbes. Det här har faktiskt hänt, vad jag vet. Jag har hört en historia från Söderhavet. När missionärerna reste runt och missionerade överallt. I öar och byar överallt. Så var det en stamhövding som blev kristen. Och då gick han till sin by. Radde upp alla gudastatyer som de hade. Och så sa han till dem. Jag ska förstöra er. Jag ska hacka sönder er gudastatyer. Om ni är riktiga gudar så kan ni få springa ifrån nu. Annars kommer jag att förstöra er. Det var ingen som sprang iväg. Så att han tog fram sin yxa och hade sönder dem. Och byborna kunde inte säga så mycket åt det. Och därefter blev de kristna. Vi går till vers 33. Midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna hade alla samlats och gått över Jordan och slagit läger i Jisreels dal. Men Herrens ande kom över Gideon. Han stötte i hornet och abiasriterna samlades och följde honom. Nu är det så att nu tror jag att midjaniterna samlas för den sista striden mot Israel. Därför att om man tittar i nästa kapitel så ser vi att, vet ni hur många de var nu? 135 000 midjaniter samlas nu i en armé för att krossa Israel. Jag tror att nu har de förberett sig här för att slutgiltigt krossa Israel. Kanske till och med för att förinta Israel. Och vilken timing av Gud. Precis innan midjaniterna samlas för den slutgiltiga striden. Då kallar Gud Gideon. Det visste inte Gideon. Det visste inte Israel. Men Gud visste det. Och han visste att nu är tiden inne. Och sen står det att Herrens ande kom över Gideon. Och det här tycker jag är så underbart. Därför att i Gamla testamentet så är det ju så att Guds ande kom över vissa utvalda personer som skulle vara ledare för folket. De som på ett särskilt sätt skulle vara Guds redskap. Idag, i den tid vi lever idag, så har vi alla tillgång till det här. Alla apostlar blev uppfyllda av Guds ande. Alla lärjungar i apostlagärningarna blev uppfyllda av Guds ande. Alla fick detta som Gideon fick. Alla har vi tillgång till det här. Den här mäktiga kraften som Guds ande ger. Du är ett utvalt särskilt redskap för Gud. Gud vill använda dig. Och han vill fylla dig med sin andeskraft för det uppdraget. Allt det som du läser om de här människorna som blir uppfyllda av Guds ande. Tänk att Gud vill använda dig också. Vi går vidare i texten. Vi byter kapitel till och med. Domarboken 7, vers 1. Tidigt följande morgon drog Jerubal, det vill säga Gideon, iväg med allt folket som följde honom. Och de slog läger vid Harods källan. Han hade då midjaniternas läger norr om sig på slätten mot Morehöjden. Herren sa till Gideon: folket som följer dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjaniterna deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga: min egen hand har räddat mig. Meddela nu folket: den som är förskräckt och rädd må vända om och skynda sig från Gileads berg. Då vände 22 000 man av folket tillbaka och bara 10 000 stannade kvar. Nu är det så att Gideon har lyckats samla ihop en armé på 32 000 man. Och den är ju otroligt liten om man jämför med midjaniterna som är 135 000. Oddsen är ju redan dåliga liksom. Men jag tror Gud tänker så här. Om Gideon vinner med 32 000 man, det är ju inte helt omöjligt att han vinner. Det har hänt förut. Om du har en general som är riktigt, riktigt skicklig, så kan han vinna såna här dåliga odds. Det är inte omöjligt. Därför är de för många. För då kan de ta åt sig äran. Och det är Gud som vill ha äran för den här striden. Så han tänker, nej, vi skickar hem alla som är rädda. Och 22 000 går hem. De är bara 10 000 kvar. Och då står det lite senare i texten att de är fortfarande för många. Gud tycker att nej, 10 000, det är också för många. Det kanske skulle kunna gå att vinna ändå. Så vet ni vad Gud gör? Han säger åt, han väljer ut 300 personer på ett lite speciellt sätt. Så helt plötsligt så är Gideon, han har en armé på 300 personer mot midjaniterna som är 135 000. De är alltså nere på 1% av vad han hade samlat ihop, och redan då var det dåliga odds. När de är 300 personer, då kan det under inga som helst omständigheter råda några tvivel om att vinner de, då är det Guds mirakel, eller hur? Det finns ingen som kan säga något annat. Och det är så jag tror att Gud vill ha det. Jag tror aldrig att vi ska vara rädda för att vi är för få. Visst kan man tänka så ibland. Man tänker, vår församling, vi är 173 medlemmar på pappret. Timrå kommun, det är 18 000. Hur ska vi kunna nå alla? Det går ju inte. Om det är någon som är bra på att räkna, så kanske du kan räkna ut hur många vi måste vittna för allihopa, var och en, för att alla ska bli nådda. Hur ska det gå? Man kan se oddsen framför sig och bara tänka att det här går inte. Vi är för få. Men segern berodde inte på Gideon och hans mannar, kommer vi strax se. Segern berodde på Gud. Det finns många bibelord på det här. Det här är ingenting som är främmande för Gud. Jag kan bara läsa ett. Från psalm 20, vers 8. Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds namn. Andra får gärna berömma sig över att de är så mäktiga, för att de är så många, eller för att de är så duktiga. Men vi ska berömma oss för att vi har Gud på vår sida. Det kan till och med vara så att om man är en stor, blomstrande, fin församling med jättemånga medlemmar, kan till och med vara så att man börjar tänka om sig själv att vi är ganska bra. Och det är vi kanske. Förstår ni vad jag menar? Vi är ju ganska bra. Ja, och så börjar man tänka så, och sen så glömmer man bort att ja, men det var ju Gud som gjorde oss bra. Varje soldat i Gideons lilla pyttelilla armé skulle behöva slå 400 midjaniter var för att de ska kunna vinna. Så dåliga är oddsen. Ska vi se då hur det går? Vers 16. Han delade sina 300 män i tre grupper och gav dem alla horn i händerna och tomma krukor med facklor inne i krukorna. Han sa till dem, se på mig och gör som jag. Så snart jag kommit till utkanten av lägret ska ni göra som jag. När jag och alla som är med mig blåser i hornen ska ni också blåsa i hornen runt omkring hela lägret och ropa för Herren och för Gideon. Så kom Gideon och de 100 män han hade med sig till utkanten av lägret när den mellersta nattväkten gick in och man just hade ställt ut vakterna. Då blåste de i hornen och krossade krukorna som de hade i händerna. Alla tre grupperna blåste i hornen och slog sönder krukorna. De fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i hornen och blåste i dem och ropade Herrens och Gideons svärd. Men de stod stilla, var och en på sin plats, runt omkring lägret. Då började alla i lägret att irra omkring och skrikande ta till flykten. När de 300 hornen ljöd vände Herren den ene svärd mot den andra i hela lägret. De som var i lägret flydde ända till Bet-Hasita och tserera till ända till utkanten av Abel-Mehola förbi Tabat. Har ni sett hönor någon gång i en hönsgård springa omkring? Så tror jag det var det Gideon fick se helt plötsligt i midjaniternas läger. Det som hände var alltså att de står här och väntar på vad Gud ska göra. Midjaniterna ligger och sover i sina läger och vaknar upp av ett stort kaos. Och det skriker och så hör de och hör massa horn och de ser facklor och sen så får de panik. Och så börjar de kriga mot varandra och tror att fienden är mitt ibland dem och det är kaos och totalt panik. Om ni är förresten intresserade av det här med för Gideons svärd som det står i texten, gå gärna in på församlingens hemsida eller till min hemsida och kika på mina bibelkommentarer så ser ni lite, jag har skrivit lite om det där, men jag tar inte upp det just nu. Men det finns, det finns lite intressanta förklaringar. Det som händer är alltså att Gud strider för Israel. Det här blir det sista jag säger nu, men jag vill, det är en sån fin avslutning på något sätt, för att det är ju det här som är det fina som Gud gör på något sätt. Alltså, om du tänker dig korset, när alla våra synder som vi har, när Gud säger till oss liksom att vi har alla våra bekymmer och vi har synder och vi har problem och vi har besvär, och så säger Gud till oss, bara tro på mig så sköter jag det andra. Lita på mig, förtrösta på mig. Du behöver inte göra någonting. Du behöver bara tro på mig. Så tar jag striden. Tro på mig bara. Det är ju nåden liksom. Det är ju vad som händer på korset. Det här blir någon slags förebild till det. När Gud säger till Gideon att visst, stå där du, men låt mig ta striden. Jag ska strida för dig, Gideon. Jag ska befria Israel. Bara tro på mig så går det bra. Gör som jag säger. Och det här vill jag skicka med som en sista liksom, sak att lyfta fram ur dagens text. Ibland så behöver vi bara lita på Jesus. Bara tro på honom. Bara lägga våra bekymmer på honom och säga, ta striden, Herre. Ska vi sammanfatta vad vi har kommit fram till hittills om Gideon? Gud kallar Gideon när Israel har det som värst. Gideon, han var en enkel fattig man, oansenlig. Gideon behöver göra upp med synden i sitt eget liv innan han kan börja ta striden. Gideon sammankallar en armé som är mindre med midjaniternas, men Gud vill ändå att den ska vara ännu mindre. Gud vinner striden mot Gideon. Och oddsen var minimala, men tack vare att Gideon litade på Gud så tog han striden och vann. Ta till dig de här gudomliga principerna. Ta till dig det och tänk över hur det i ditt liv kan bli verklighet. Vad har du för strid att kämpa? Vad behöver du göra upp med för synd? Du är ett utvalt redskap av Gud. Han vill fylla dig med sin heliga ande.